Välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida's Fia här, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er utbildande och underhållande innehåll. Och vi kommer ut varje fredag med våran podd för att du ska ha perfect conversation starters to the weekend. Och inom konceptet Bublication, som står för en Brain Bubble Publication, så har vi också en hel plattform på bublication.com där det kommer ut nya artiklar varje dag med spännande, roliga fakta i samma anda som den här podden. Så klicka in där om du inte kan vänta till nästa fredag. In och läs. Idag så har vi ett sjukt spännande ämne, tycker jag.
Mm. Vi tycker ju visserligen att alla våra ämnen är spännande. Det vore ju konstigt annars.
Ja. Men det här kanske ligger mig lite extra varmt i hjärtat. Kanske jag önskar att jag var där. Mm. Eller jag har gjort det historiskt, och det är en händelse som
du
jag inte känner.
Det, alltså.
Mm. En händelse som inte jag har så här jättebra koll på, men som det känns som man borde ha stenkoll på. På middagar och sånt, för att det är bra. Vi ska prata om Woodstock-festivalen.
Yes! Men du önskar att du hade varit där alltså?
Ja, men kanske inte så mycket längre efter det vi ska dyka in i det här avsnittet.
Det var precis det jag tänkte komma till. Det är så här, man har ju en bild av Woodstock och att det var helt fantastiskt. Men efter man har skrivit det här så känns det som att det inte var så fantastiskt.
Nej, kanske inte. Men idag ska vi prata om de ekonomiska problemen och kring Woodstock. Vi ska prata om
matbristen,
trafikstockningar,
och sanitära förhållandena, trafikstockningar, ja precis.
Vi ska prata såklart om några av de mest episka framträdandena och spelschemat och allting sånt. Så vi tänker att vi ska ta med er på en liten resa.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men ska vi börja med det vi brukar göra? Fakta utan.
Det gör vi. Woodstock Music and Art Fair, vanligen kallad då Woodstock, var en musikfestival som hölls 15-18 augusti 1969 på en mejerigård i Bethel, New York, och ligger cirka 65 km sydväst om staden Woodstock. Och Woodstockfestivalen lockade en publik på mer än 400 000 besökare med 32 konserter som utfördes utomhus trots sporadiskt regn. Och festivalen har blivit allmänt känd som ett centralt ögonblick i populärmusikhistorien. Händelsens betydelse förstärktes också av en dokumentärfilm från 1970 och ett tillhörande soundtrackalbum som du kanske känner igen, som är med en låt som är skriven av Joni Mitchell som blev en väldigt stor hit. Och år 2017 så blev festivalplatsen också listad i National Register of Historic Places.
Spännande! Och vi känner ju alla till festivalen som Woodstock, men att när de faktiskt började promota festivalen så hette den The Aquarian Music Festival. Men sen har det ju liksom med det legacyt som är, och att det låg på Woodstock. Fast det låg ju inte heller så där supernära staden Woodstock, utan det ligger ju ändå 6,5 mil därifrån. Så att Woodstock var inte ens i Woodstock, men...
ändå, namnet fick bli Woodstock.
Namnet fick bli. Men... Kristen, vad tänker du på? Så spontant bara när vi pratar om när du hör Woodstock.
När jag hör Woodstock. Nej, men jag tänker på hippies. Jag tänker på drug, sex and rock and roll. och så tänker jag också på Woodstock 99. Den var ju rätt omdiskuterad, den festivalen. Var mycket skandaler kring den.
De försöker ju göra en ganska misslyckad rehit där. Den finns ju också, som de har precis släppt en dokumentär om det på Netflix. Som jag i anda då tittade på igår kväll, men jag är helt förfärad. Den kan man titta på. Men det här avsnittet ska handla om The Original, The OG Woodstock.
Mm. OG Woodstock. Mm. Vad tänker du på då?
Ja, jag tänker nog lite på samma och så här, oh I wish I was there, kanske. Lite. Och ja. Det känns också lite som ett så här populärkulturellt svart hål i mitt vetande, så jag är väldigt nöjd nu över att vi har gjort det här avsnittet, så att man kan bara slänga upp lite intressant fakta här. Och det finns så mycket roliga stories att berätta, och vi ska dyka in lite i dem. Men ska vi börja från början, alltså usually do, hur kom det sig att Woodstock blir till, kan man fråga sig?
Mm. Ja, men vi kan väl börja med lite organisatörerna och idén bakom hela Woodstock. Och före mitten av augusti 1969 så visste ingen egentligen hur stor Woodstock skulle bli. Och den organiserades av människor som ursprungligen bara hade velat bygga en musikstudio i New York. Och när det kom ut att det här stora arrangemanget då var på gång och man ville ha en festival, så kämpade lokalbefolkningen med att ställa in det, för man ville inte ha hit den här festivalen.
Nej, och det här området kan man ju också säga var lite känt sen innan, för att vara liksom ett så här cultural place dit folk flockade, så lokalbefolkningen då tyckte det här var kanske inte så nice, och nu ska det här hända.
Nu skulle det bli ännu mer konstnärligt hippiefolk som kommer dit. Ja, och även om det var 50 000 biljetter som hade sålts innan festivalen, så strömmade till slut in 400 000 besökare då, som nämnt, till Woodstock. Och den här festivalen, den hölls på den 49-årige mjölkbondens Max Jaskers gård i White Lake-området i Bethel, New York. Och Woodstock har väldigt mycket att tacka Max för. För Woodstock Ventures, som var arrangör av festivalen, utforskade flera potentiella platser för att hålla festivalen på. Men lyckades tyvärr inte hitta något ställe. Och
det var ingen som var sugen på att hitta.
Och som tur var då, bara en månad före själva festivalen skulle hållas då, så erbjöd sig Max att hyra ut en del av sin mark till dem. Så det var ju tur.
Det var ju tur det.
Inget Woodstock, kan man säga.
Nej, och det sjuka är ju att så här, det varierar också lite med besökarsiffrorna, för att det blev ju sånt kaos att ingen riktigt vet hur många som
Nej,
var där.
Nej, det är en uppskattning, ja, precis.
Mellan 400 och 500 000 ish. Mm. Men heja Max. Heja, det blev
Max.
Av.
Mm. Ja, men så vilka var Woodstock Ventures då? Och faktum är att det var bara en av de här fyra männen som grundade Woodstock Ventures, som också arrangerade då Woodstock, hade erfarenhet av att leda musikfestival, och det är rätt talande för det vi ska prata om också nu framåt. Det var fyra män, alla var 27 år eller yngre, och de letade efter en investeringsmöjlighet. Det var John Roberts, Joel Roseman, Archie Cornfeld och Michael Lang.
Och den här Michael Lang ska jag också nämna. Han var ju med och skulle köra den här We Hit 99, som också blir pajas. Och hans persona är liksom väldigt laid back till allting som kommer med organisatoriska problem. Man bara tittar
inte
på honom.
Inte en organisatör helt enkelt.
Inte en organisatör. Och man blir så här, oh no, och kan göra det igen. Men det känns lite igen. Som så här lucky strike det att det här blir succé.
Ja. Nej, men han hade ju faktiskt organiserat den framgångsrika Miami Music Festival innan, som hölls 1968.
Okej, en bra grej hade han gjort då.
Ja, det har han faktiskt gjort. Och Cornfeld, han var den yngste vicepresidenten på Capitol Records, som man tycker väl att han borde haft lite koll på saker, struktur.
Kanske var därför de fick lite bra bokningar ändå.
Ja. Och Roberts och Roseman, de var New York-entreprenörer som var involverade i att bygga en inspelningsstudio då, som nämnt tidigare, på Manhattan. Och de här fyra männen, de bildade Woodstock Ventures Inc. Och snart övergav de då planerna för studion och bestämde sig istället för att arrangera en stor utomhus rockfestival. Och som du nämnde tidigare, Sofia, så var ju Woodstock ett konstnärskollektiv sedan innan. För det är legender som Bob Dylan bland annat bosatte sig här i början av 60-talet. Och med tanke på det så valde de att behålla Woodstock-namnet då för kopplingen till den här artisten. Och det var ju trots att Dylan själv aldrig spelade på festivalen.
Det är ju också intressant här ändå att de går ut och säljer alla biljetter innan de ens har någonstans att vara. Så det känns som att man börjar lite här i fel ända. Men de hade ju i alla fall artisterna bokade. Och det är ju så det är en helt episk setlist som de har. Festivalen pågick i 3 dagar. fredag, lördag, söndag. Och det var ju då band som Creedence Clearwater Revival, The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, Sly and the Family Stone, Grateful Dead och Cocker. Totalt var det då 32 band.
Det är välkända band alltså som är med på den här listan.
Men verkligen, och många av dem gjorde ju såna episka framträdanden. Mm. Men vi ska gå in lite grann på några såna här nedslag, och då var det bland annat The Who som spelade låten My Generation under sitt set. Och där säger den unga Pete Townsend då, som gitarrist i bandet, innan de på sin sista låt då, som var just My Generation: "This is our kind of hymn, it's a song about you and me. We're getting a bit old now. People try to put us to death. Det handlar om den här kollektiva känslan om att det är du och jag, och den spelar an väldigt mycket om i den kulturella tiden där vi är, och den blev också väldigt förknippad med Woodstock. Och sen har vi också Santana, som faktiskt innan Woodstockfestivalen var rätt rejäla nykomlingar. De hade spelat in sitt första album bara några månader innan de intog Woodstock-scenen. Men deras elektriska latingenomsyrade sound liksom blev stor succé. Och den 20-åriga trummisen Michael Shrivey satte då Santana evigt på rock'n'roll-kartan. Det finns ett vittnesmål från den här spelningen. Carl Porter, som var festivalbesökare, och den låg inte heller så långt ifrån hans hem i New York. Så han var en av de som hade möjlighet att gå hem och duscha mitt i det.
Side note. Ja, men det kommer vi prata om. Det behövs. Ja, det hade behövts för många.
Eller hur? Men han säger så här: "Jag kommer inte ihåg att jag hade hört talas om Santana innan Woodstock, men jag tyckte att de var alldeles fantastiska. De rörde publiken som ingenting jag någonsin har sett." Och de är mest kända då för att de körde en 6 minuter lång pulserande version av Soul Sacrifice, där Santana gör ett helt exceptionellt trumsolo. Och vi ska återkomma lite till det här trumsolot, för det finns en ganska rolig story bakom det. Men sen har vi också Joe Cocker, som spelade With a Little Help from My Friends, som är en originallåt från The Beatles. Men han gjorde en cover på den, som han släppte då bara fyra månader innan Woodstock. Och Paul McCartney har sagt om den här låten, och han hörde den första gången när han var inne i en butik eller en studio på Savile Row, att så här, det var bara häpnadsväckande. Jag gjorde låten totalt till en själsång, och jag är honom evigt tacksam för att han gjorde det. Och på Woodstock då så körde han en 7 minuter lång version så här: With a Little Help from My Friends. Och det är också så här, går i väldigt bra samklang med tidsandan. Liksom, hippies, love and rock and roll, we're all together. Och det är ett litet temat för alla de här stora framträdena. Det fanns liksom en stor känsla av gemenskap i temat på alla låtar. Och det finns ju då den här politiska förklaringen och tiderna som var som de var.
Och det tar jag oss lite osökt in på publiken som var där och hippierörelsen som vi har varit inne på. För Woodstock-publiken var ju väldigt mångfaldig och gav en återspegling av de här snabbt förändliga tiderna som man levde i. Och vissa var hippies och kände sig lite alienerade av ett samhälle som var rätt så genomsyrat av materialism. Och med det också så var ju även 1969 så var ju landet inne i en djupt kontroversiella Vietnamkriget. Och det var ju såklart en konflikt som många unga motsatte sig, det har man ju hört om. Och det var också medborgarrättsrörelsens era, så en period av många protester och oroligheter. Och det här var ju då Woodstock gav ju en möjlighet för människor att fly in i musiken och sprida ett annat typ av budskap om sammanhållning och fred istället för fokus på krig och oroligheter. Och såklart, även om Woodstock-publiken upplevde dåligt väder och rätt leriga förhållanden och, som vi nämnde, bristen på mat, vatten och så vidare, så var den övergripande stämningen väldigt harmonisk, så har man rapporterat om. Och vissa tillskriver den här bristen på våldet under festivalen att det kan också ha att göra med lite stort antal psykedeliska droger som förtärdes på plats. Så vi vet väl inte riktigt vad det var, men kanske en kombination.
Ja, men LSD är ju också känt för det, och alltså, ja, så här, att skapa gemenskap och harmoni och att folk vill hjälpa till och sådär. Jag har försökt hitta lite studier på, men det är lite svårt att hitta pro-drugs studier på festivaler. Ja. Men jag hittade ett exempel på en festival i Michigan, och där har de två rätt likvärdiga utomhusfestivaler som sker under samma tid, och det är då Michigan Faster Horse, som är typ en country bondtema festival.
Vad sa du att den hette?
Michigan Faster Horse.
Okay. Mm.
Men det är liksom rock, och det är verkligen så här countrymusik, bönder, fokus på så här rätt mycket machokultur. Men också så här, de har temaläger som heter Titty Bar och Camel Toe Bar och så där. Så det är liksom en helt annan kultur.
Okay,
versus då den här andra festivalen som också är i Michigan, har ungefär samma antal besökare, som heter Electric Forest, och det är liksom ett psykedeliskt rave i skogen, och där alltså så här, där har de camp som kan vara så här helt random. Det kan handla om miljömässiga hållbarhetscamps, eller så har de något tält som handlar om Super Mario Bros karaktärer, så att det är liksom väldigt så här skilda. Och då är det då på Michigan Fast Horse, då krökar folk mest, dricker alkohol. På Electric Forest, till psykedeliska ut i skogen, då tar folk MDMA, LSD och alla andra grejer. När man då har jämfört polisrapporter från de här två
Jag gissar att det är mycket mer våld på den förstända.
Ja, det är 3 gånger så stor risk för en kvinna att utsättas för sexuella övergrepp och trakasserier på den ena. Och sen då en festivaldeltagare säger så här, liksom, alkoholupplevelsen är ju mycket självcentrerad, man blir självfokuserad, man blir man blir full, festar hårdare liksom. Sen när han har varit med på båda festivalerna då, Electric Forest är liksom, ja, där tar folk MDMA och LSD, och där får man ju fram liksom känsla av kärlek och gemenskap, det är det som återspeglas liksom. Så att,
Men med det sagt så promotar vi inte droger här nu, utan det är väl bara en, man får dra sin egen analys av detta.
Man får dra sin egen analys av det här helt enkelt, men du har större risk att råka illa ut på Michigan Faster Horse.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För att gå tillbaka till Woodstock då, och den här Making Love Not War, så var det ju väldigt många som också levde ut det här mantrat ordentligt. Och det var faktum med att det var flera på Woodstock som hade sex lite här och var när stämningen slog till. Så det är ju också
peace, love, and rock and roll.
Det var mer love än violence.
Ja, men det är väl härligt ändå. Det tycker jag ändå är bra. Det finns ju, eftersom jag såg den här dokumentären nu då om Woodstock 99 igår, så är det en tanta som är med. Hon var med på Original Woodstock. Och hon har någon liten sån admin-roll också i det nya, alltså Woodstock 99. Mm. Och det blir ju en fullständig kökmödding, för folk krökar och slåss. Och det blir bara, alltså det går så jävla illa, man får se dokumentärer. Men hon försöker liksom åka ut, för det är så stökigt och skräpigt på festivalen, för de har helt missat att städa någonting. Lite same, men det här var ju han Lang då som organiserade det här också. Inte denna gång funkade sopstädningen, men jag tror att hippisarna hjälpte till att städa, för hon åker ut på en sån här golfbil och ska dela ut soppåsar till folk och tänker att så här, hjälp till att städa. Inte fan, är det någon som vill städa 99? Det var inte hippis som var...
Nej.
Det var en helt annan...
Det var bättre förr.
Det var bättre förr, ja. Mm. Ja, men om vi ska gå in lite mer på det här då med de kulturella strömningarna, liksom 60-70-talen var ju också, det byggdes ju upp den här counterculturen som definierade, alltså man var ju en period av liksom krig, rasspänningar och sen en ungdom som inte alls stod bakom egentligen de här stora politiska besluten, och det var ju massa unga män som skickades till Vietnam och dog, och det var ju inte alls så trevligt, och då började man ju ungdomen skapa den här hippiekulturen, eller vad man kallade det då för, som blev benämnd också counterculture, så en motverkande typ av kultur. Och Woodstock blev liksom en händelse eller ett epicentrum för där antikrig och drogliberala amerikaner kunde samlas och släppa på spänningarna i hela landet genom musik. Och det ligger också bakom varför Woodstock blev en så otroligt stor succé trots alla de här organisatoriska problemen som ska gå in på. Men musiken blev ju ett sätt att protestera för konflikten i Vietnam och orättvisorna i samhället. Och sen varför LSD också då, om vi ska gå in lite grann på det som var väl the drug of choice. Det hade ju upptäckts som rusningsmedel i Schweiz 1943 av en forskare som heter Albert Hoffman. Eller han upptäckte det egentligen redan på 30-talet. Men han testade det inte ordentligt liksom på sig själv för att ta en dos för 1943. Och då var det mitt i andra världskriget, så det var liksom restriktioner på att åka motortransport. Fordon som man cyklade liksom överallt. Så han tog den här dosen och skulle testa att gå sig ut på sin cykel i Schweiz i liksom brinnande andra världskrig och får världens...
Cykla som fan.
Cykla som fan i det här LSD-ruset. Och 19 april som det här då skedde, den här LSD-cykelturen som är det första liksom LSD-ruset i världshistorien som en människa har råkat ut för, det har då också i drogliberala kretsar blivit känt som Bicycle Day.
Okej.
Så 19 april kan ni göra ut och cykla. Vill du ha en till side note?
Men ja, gärna.
Alltså ut och cykla, det uttrycket kommer ifrån att man... det blev ju väldigt vanligt när cykeln blev liksom lite mer mainstream under 1800-talet, så var det ju väldigt trendigt att gå ut på bara cykelpromenader liksom, utan mål eller syfte.
Nöje mer.
Nöje, så man ju bara åkte ut och cyklade runt, och då kom det så här, om man resonerar utan mål eller syfte, då är man ute och cyklar i sitt resonemang. Så därifrån kommer.
Ja, det är därifrån det kommer alltså.
Ja. Vi har en artikel om lite ursprung på olika ordspråk på publication.com. Ni kan bara gå in där och söka på ordspråk så kommer den upp. Så kan ni få lite annat. Hur kommer det sig att det kokta fläsket är stekt?
Ja.
Till exempel.
Eller varför har man skitit i det blå skåpet? Jag vet inte om vi har mer än, men...
Ja, men det kan vi ta reda på. Om vi ska gå tillbaka då till själva LSD på Woodstock efter den här lilla cykelturen här, så dels så är det ju kul, det är väldigt roligt att googla bilder från Woodstock tycker jag. Dels är det miserabla människor i lervälling. Sen är det också folk som har så här pappskyltar, LSD $1, det går ju liksom runt i vilt med drogerna. När festivalen äntligen var över så registrerade New York State Department of Health i alla fall 5162 medicinska incidenter under de här liksom, 4 dagarna som festivalen blev istället för 3. Men om man tänker att det då var en 500 000 människor på plats, då är det liksom 0,001%. Alltså det försvinnande lite tycker jag. Och det var bara 800 av de här som var drogrelaterade. Så det känns som att det ändå gick bra med intagandet.
Det kan det vara lite mörketal där då? Koppling till det, kanske.
Ja, det kan det säkert vara. De hade inte koll på någonting, så jag vet inte. Men det känns generellt som det gick bra för folk med drogerna. För några som det gick mindre bra, som är lite kända fall. Eller mindre bra, det är en tolkningsfråga här. Vi pratade ju om Carlos Santanas 6 minuter långa gitarrsolo. Solo, och det som hade hänt honom, stackaren, var att han hade fått i sin dos meskalin, som är en mycket hallucinogen drog. Den är... man hittar den typ i, man knyter den i naturen, olika sammansättningar, men man får sjuka hallucinationer av den här i alla fall.
Okay.
Och han hade tagit den precis innan han klev upp på scen, för han hade missförstått tiden de skulle gå på, för att organisatören sa liksom, det är now or never, för att det var ju kaos med hela setschemat, det blev ju så förskjutet och ingen visste när de skulle gå på, så kommer de, organisatören bara, nu får du gå på, så han klev på. Oj, hög som ett hus. Och han trodde då att gitarrens hals var en orm som han var liksom tvungen att hålla i schack genom att spela helt hysteriskt. Och det blir väldigt mycket roligare att se klippet i den här kontexten, liksom att han tror att han måste liksom ha kontroll på den här liksom, ormen, den här gifte ormen som ska äta upp på dem.
Och så blev det så hyllat det här solot sen. Det var en blessing in disguise helt enkelt. Ja.
Alltså det är lite svårt att köra det här avsnittet utan att låta drogliberal, men vi försöker bara förmedla en tidsanda.
Vi förmedlar den research vi har hittat helt enkelt.
Ja, exakt.
Ja, Det är ingen värdering i det.
Nej, och sen har vi också The Who's sångare som av misstag råkade dosera sig själv med LSD. Och hans, alltså, hans takeaway från det var att Woodstock var helt miserabelt. Han gillade inte alls. Men han hade ju då, Roald Daltrey som han hette, hade ju tillbringat massa timmar i bilkö. Och vi återkommer till varför. Mm. För att försöka ta sig till evenemanget. Sen hade han och hans band väntat backstage i typ 10 timmar innan det var dags för dem att uppträda.
Tänk bara en liten side note. Tänk om dagens artister, så här världsartister, skulle få för det första sitta fast i köer och sen också vänta i 10 timmar när de går upp på scen. Ramaskri. Hade aldrig varit accepterat.
Nej, det. Verkligen inte.
Men, och det finns mycket mer bortklämmade nu är de ju, artisterna.
Ja, men
än
verkligen.
Vad de var då, känns det som.
Mm. Ja, men verkligen. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket band det var, men det var ett så band. Och det är varför jag inte kommer ihåg dem antagligen för att de inte är så kända, för de spelade sen aldrig på Woodstock. Men deras grej var liksom, de sa så här, de hade ju hört hur kaosigt det var. Liksom, vi kommer, vi får alla, betalt alla pengar i förskott. Vi ska ha en helikopter från New York upp till Woodstock. Vi ska gå på direkt när vi kommer dit och sen ska vi ha en helikopter tillbaka. Så här, och Woodstock-organisatörerna bara, vi har inte ens tid att svara på det här. Liksom. Nu vet man inte vilket det här bandet är. Det är säkert någon som vet vem det är. Man kan spela roll vilka det var, men det var liksom, det var take it or leave it om man skulle spela
det var
på Woodstock. Men i alla fall, han sa, de hade väntat då The Who backstage i 10 timmar och började bli lite hungriga, men det fanns ju liksom ingen mat backstage tydligen som inte var spetsad med LSD, så att det enda han vågade göra var att dricka en kopp te, men den var också spetsad med LSD, så han var ju också helt bäng när han gick på.
Men hur tänkte man liksom?
Nej, jag vet inte, men jag tänkte och tänkte, man vibade nog bara, så
nej, man vibade, det är helt rätt, man tänkte inte så mycket och så här, det är därför jag vet att om jag hade varit här på den här festivalen så hade jag överlevt i 2 timmar, sen hade jag gått under i leran eller i icke-strukturen, hade börjat organisera upp något matstånd eller någonting direkt, jag hade inte klarat det. Jag har ju varit på Hultsfred en gång faktiskt. Det kan man inte tro, om man känner mig.
Nej. Ja, nej.
Men jag kommer ju från Småland, så att det är liksom, det är ju, man måste varit på Hultsfred någon gång. Men det var en gång och aldrig igen.
Okay. Jag, jag tror jag hade trivs. Jag hade nog haft skitkul på Woodstock, tror jag.
Det tror jag också. Men, nej.
Jag tror man får bara inte tänka så mycket på miserabelt det runt omkring, utan liksom njuta av musiken och sådär. Bara för att så här, prata om hur riktigt dåligt det var organisatoriskt, så var det ju så här, ja, det var ju inte ens klart när det drog igång liksom. Vi kan prata lite om Richie Havens som spelade första setet.
Ja, men precis. Richie Havens, han var den första som fick gå upp på scen när alla andra satt fast i trafiken. Och Woodstocks första akt på fredagskvällen var egentligen tänkt vara Sweetwater, men bandets medlemmar och även medlemmar från 3 andra band hade fastnat på de här smala landsvägarna som ledde in då till Bethel. Så arrangörerna hittade en ersättare i sista minuten i folksångaren Richie. Och Havens framförde ju då ett extra långt set och spelade varje låt han kunde få dra ut på tiden. Han drog hela repertoaren, stackaren. Och det här var också medans Woodstock-personalen byggde färdigt scenen runt honom.
Ja, men fatta stressen. Alltså sitta där och bara, vad ska jag spela nu? Vad ska jag spela nu?
Ja. Nej, men det, efter de här många extra nummer så kom en rätt svettdränkt Havens ut för att spela en sista låt. Men han hade ingen aning om vad det skulle vara för låt, för han hade ju kört hela sin repertoar. Och det var då, stackaren, det var då han började improvisera Freedom, Motherless Child. Sometimes I feel like a motherless child alone.
Ja, och den har ju blivit jättevälkänd.
Det är ju mäktigt ändå att han drog den på uppstuds liksom.
Ja, men verkligen. Det, och jag förstår, så körde han liksom hela i 3 timmar. Man bara, vad ska jag göra nu? Vilken insats, och bara där har man ju ett mått på att om scenen inte ens är färdig när första artisten ska gå på, då kan man ju bara tänka på liksom hur det här påverkade besökarna som var där. Nu har vi varit inne på liksom artisterna och lite sådär. Och det kom ju väldigt mycket fler människor än vad man hade förväntat sig.
Och det här får en undra, hur var det egentligen? för alla besökare, festivalbesökare på plats. Vi, som vi nämnt tidigare, så förväntades cirka 50 000 personer komma till festivalen. Men redan den 13 augusti så var åtminstone det antalet redan tältat på plats. Och när uppskattningsvis då 1 miljon människor kom ner till Woodstock, så förstod arrangörerna att det här kommer inte hålla. Och de kämpade rätt snabbt med att försöka lägga till fler faciliteter och rädda upp situationen. Och som nämnt så stannade ju många motorvägar och lokala vägar, och det gjorde ju att flera konsertbesökare fick överge sina bilar och började vandra till fots till festivalen. Och av de här då som man uppskattar kom fram, så var det då 500 000 människor som nådde platsen till slut. Och det var ju...
Ja, och då kan man ju fråga sig, hur gick det för de stackarna? Eller beroende på vilken personlighet, som de är med Kristin och Lida, så hur gick det för de olika som kom dit?
Hur hade de det sen?
När de hade de det sen? Ja. Och det ska vi gå in på lite mer nästa vecka. Då ska vi prata om leran, trafiksituationen, vi ska prata om...
Matbristen.
Ja, matbristen och massa annat spännande. Så tune in next Friday. Mm. Tack för att du lyssnade. Tills nästa vecka så hittar ni oss som sagt på bubblication.com och på Instagram och TikTok. Och får gärna skicka DM till oss om ni har lite roliga idéer på fun fact nuggets som vi kan sätta tänderna i för podden eller hemsidan. Tack snälla för att ni lyssnade.
Tack för idag. Hej då.
Hej.